P1, Sveriges Radio.
Det var första gången en kille sov över hemma hos mig. I min säng. Inte min kille, utan en kompis som behövde tak över huvudet den här natten. Inget romantiskt. Men ändå, en kille, och därmed rätt så långt utanför min komfortzon. En extra filt trollades fram, en extra kudde och en sov-t-shirt. Men när han gick på toa insåg jag plötsligt något jag aldrig tänkt på förut. Nämligen att i min lilla etta låg toaletten precis invid huvudkudden. Med bara en liten tunn vägg emellan. Inget jag någonsin tänkt på, förrän nu. Varje liten kissstril hördes mycket tydligt på andra sidan väggen, där killen skulle ligga när det blev min tur att gå på toa. Och alla vettiga delar av min 17-åriga existens förstod givetvis att den här killen var fullt medveten om att även tjejer går på toa. Och han hade säkert hört någon kissa förut. Och jag skulle kunna kamouflera kissljudet genom att spola i handfatet samtidigt och fylla holken med papper. Men på något sätt verkade min kropp ha förlorat kontakten med förnuftet. För när jag satte mig på toasitsen så blev det tvärstopp. Det kom absolut ingenting. Inte en droppe. Helt omöjligt. Satte på ännu mer vatten, tog lite papper till. Men nej, inte i närheten. Trots att det var många timmar sedan sist och jag hade en hel natt framför mig så gick det helt enkelt inte att kissa. Man kan ju heller inte sitta hur länge som helst på toa. Om man inte ville verka konstig då, som jag verkligen inte ville göra. Så till sist fick jag ge upp och låtsas att jag var klar. Och krypa ner i min del av den smala sängen för att försöka sova ändå. Men kände givetvis direkt som jag la mig på magen att det inte skulle gå. Det var något som inte borde finnas där i samband med sömn. Och då mindes jag plötsligt den där gången som jag nästan förträngt. När jag varit så trött att jag struntat i att kissa innan jag la mig och sen vaknat mitt i natten av att jag drömt att jag kissade. Och det var varmt och blött i sängen. Det var inte så länge sedan. Kom tydligt ihåg hur jag full av skam smög upp, knölade in de blöta lakanen i tvättmaskinen, vände på madrassen och berättade aldrig om det för någon. Men nu mindes jag det tydligt. Det blev en lång natt. Jag tvingades ligga med uppspärrade ögon ända tills försommargryningens ljus trängde in i lägenheten och tillät mig att med hunden som ursäkt ta en morgonpromenad. Via tvättstugan i andra porten där det fanns en gästtoa. Behöver jag säga att jag gick på mycket lätta fötter tillbaka till min lägenhet sen. I dagens Kropp och själ ska vi prata om när de kroppsliga funktionerna sviker. Om de där pinsamma skvättarna, de dyblöta lakanen, om rädslan för att nysa och allt annat som har med inkontinens att göra. Rubriken är "Har du kissat på dig?" Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
När Emily är i 13-årsåldern märker hon att det läcker små droppar av kiss varje gång hon skrattar, hostar och nyser eller när hon vill hoppa studsmatta i trädgården.
När man är 13, 14, 15 är ju allt som har med kroppen nästan pinsamt. Det är pinsamt att få mens, eller jag tyckte det. Och det här var ju ett par steg till av pinsamt.
Hon håller det hemligt. Ingen ska få veta. Hemligheten blir en del av henne. Samtidigt som hennes liv krymper i den ständiga rädslan för att bli påkommen.
När jag hängde med kompisar så kanske inte jag deltog i aktiviteterna utan satt vid sidan av istället. Jag har suttit mycket vid sidan av när det har handlat om fysiska aktiviteter. Och aldrig berättat såklart varför. För det gör man ju inte som 15-16-åring att man kissar på sig.
Emily sitter i ett konferensrum på Öland.
Jag förstår att det blir lite eko här.
Hon är där med jobbet på personaldagar. De har precis ätit frukost.
Men vi åt ju en fantastisk buffé här. Det är ju det bästa, enda som saknades var pannkakor.
När Emily går i högstadiet börjar de små dropparna övergå till en allt starkare stråle. Hon blir tvungen att lära sig olika tekniker för hur hon ska stå när hon till exempel ska skratta eller nysa.
Nej, men jag såg till att jag satt ner när jag skrattade, att jag snabbt satte mig ner, och det blev liksom en reflex. Så när jag började skratta så hittade jag någonstans att sitta utan att ens reflektera över det. Och när jag kände att jag skulle nysa, då ställde jag mig alltid med benen i kors.
Hon befinner sig i en ständig kalkyleringsprocess där hon alltid måste hålla koll på närmsta toalett.
Jag blev jättestressad om jag skulle någonstans där jag inte visste om det fanns toalett eller var toaletten fanns. Och den stressen sitter liksom i fortfarande lite grann. För att jag läser fortfarande av var i närheten finns det en toalett.
Det undvikande beteendet och livet vid sidan av blir på ett sätt normalt för henne. Men tyngden av att bära allt det här ensam börjar bli en mental påfrestning och en tung börda att bära.
Det här var något som jag var drabbad av, och jag fick hantera det efter bästa förmåga. Och så fick jag vara ledsen över det hemma liksom. Inte bland andra människor och inte på dagtid och inte när andra såg. Utan det här ville jag hålla för mig själv.
Det instabila bäckenet och inkontinensen blir bara värre i samband med att Emily kommer längre och längre in i puberteten.
Nej, men jag läckte mer och mer. Istället för att det kom droppar så rann det. Och jag fick börja ha bindor när jag visste att jag skulle göra fysiska aktiviteter och sådär. Från början handlade det ju mest om att inte hoppa studsmatta, men ju äldre jag blev så handlade det också om saker på friidrotten och när jag var ute med kompisar och spela bowling och sådär. Allt som skapade lite tryck neråt på något sätt när jag använde magmusklerna eller när den torson behövde bäras upp.
När hon i tidiga 20-årsåldern är på en rutinmässig astmakontroll bestämmer hon sig. Hon ska berätta sin hemlighet. Det ingen annan vet.
Och så har jag det här också. Jag vet inte om det är vanligt, men det börjar bli ett problem.
Emily börjar berätta om sin livslånga kamp med inkontinensen. Hon berättar allt. Det undvikande beteendet som står som ett hinder för att få leva livet fullt ut. Teknikerna och strategierna för skratten och nysningarna.
Jag skämdes jättemycket. Och när hon tog det på så stort allvar, då förstod jag att det här var inte normalt.
Hon får en remiss till en klinik några veckor senare. Där blir hon undersökt av en gynekolog som berättar att Emily inte kan opereras förrän hon blir gravid och fött sitt första barn.
Ja, men jag gav upp på något sätt efter det läkarbesöket och kände att det fanns ingenting annat. Jag tappade livslusten ganska mycket. Att göra saker, att upptäcka saker, nyfikenheten försvann.
En dag när hon är ute och grupptränar händer det som inte får hända. Hon börjar läcka, mer än vanligt.
Och då hade jag dubbla bindor på mig. Och jag kände att de håller inte igen. Och jag kan inte göra något åt det här. Och det tog mig väldigt hårt där och då. På ett sätt som det inte brukade göra, för att det också var en ganska extrem situation. För att det blev värre än vad det brukade.
Emily befinner sig på bristningsgränsen. Hon ställer sig vid sidan av och känner att hon inte kan hålla emot tårarna.
Då kände jag mig alldeles uppgiven. Som att jag inte någonsin skulle kunna göra som andra människor gör. Utan alltid skulle behöva ta hänsyn till den här nedsättningen eller det här problemet.
Bakom henne står vårdcentralsläkaren. Den hon berättade sin hemlighet för i samband med astmakontrollen. De tränar på samma gym och går ibland på samma pass. Hon känner igen Emily och frågar vad som har hänt.
Och då upptäckte hon att jag började gråta. Och ja, frågade varför. Och då hade jag varit en sväng på kvinnokliniken som hade sagt att jag inte kunde få hjälp förrän jag hade fått barn. Och jag var inte ens säker på som 23-åring om jag ville ha barn.
Men sen tar det inte många dagar förrän Emily får en ny remiss. Hon får träffa en annan läkare på samma klinik och en tid för en operation bokas in.
Så jag gissar att min vårdcentralsläkare på något sätt var inblandad i det.
Några veckor senare opereras hon. Ett nät sätts in för att ge stöd åt urinröret.
Förra veckan var det 12 år sedan jag opererades. Jag tänkte på det senast för någon månad sedan när jag hoppade studsmatta med mina kompisars barn. Att hade det inte varit för den operationen hade jag inte kunnat hoppa studsmatta med barnen.
Så efter operationen, hur var den tiden? Hur förändrades ditt liv då?
Nej, men det var som att vända på en hand. Jag kan inte ens idag. Jag är så tacksam för den operationen för att jag fick ett helt liv tillbaka. Jag springer, jag hoppar, jag skrattar, jag nyser. Och jag behöver inte hela tiden undra var närmsta toalett ligger. Jag kan leka med kompisarnas barn. Jag kunde bara en månad efter operationen så cyklade ju jag utan att läcka ett enda dugg. Jag kunde börja styrketräna. Springa igen. Ja, men mitt liv blev ett fullt liv och jag förstod nog inte hur begränsad jag hade varit förrän jag inte var det längre.
När Emily tänker tillbaka på sin resa med inkontinensen och tänker på andra som också lider och som tror att det är kört, så vill hon att alla ska veta det hon själv inte trodde fanns.
Att det finns hjälp att få. För mig var ju operation det bästa alternativet. Men jag tänker ju att det finns andra alternativ också. Och det finns så mycket kunnig vårdpersonal. Och det känns pinsamt, men det händer så många mer människor än man tror. Men som tonåring så förstod ju inte jag att det var ett problem. Och jag tror att det är många tonåringar som lider av olika saker som inte förstår att det de har, att det går att få hjälp med det.
Det sa Emily Eklund till vår reporter Mattias Lindgren. Och med oss från Östersund har vi nu Eva Samuelsson, seniorprofessor vid Umeå universitet som forskat i många år om inkontinens och behandling. Hej och välkommen till Kropp och själ, Eva.
Tack så mycket.
Vad tänker du efter att ha hört Emilys berättelse?
Man blir ju väldigt berörd av Emilys berättelse. Och det är också någonting som jag känner igen mycket från mina år som allmänläkare. Att det finns väldigt mycket skam kopplat till det här problemet och att det dröjer ofta väldigt länge innan man faktiskt vågar ta upp det och vågar söka hjälp. Och sen finns det väldigt mycket bra hjälp att få. Både när man har så här pass allvarliga besvär så att det krävs en operation och för andra typer av inkontinens eller andra grader.
Mm. Vad berättar patienterna om hur deras liv påverkas av att inte kunna hålla tätt?
Ja, men för det första så är den här skammen som Emily också tar upp som är väldigt påtaglig. Och det har ju släppt väldigt mycket sista åren för att det har skrivits mycket om det här. Det har tagits upp mycket media så att det har blivit mycket bättre. Men många beskriver ju att livet begränsas, att de får lov att avstå från aktiviteter som de har varit med på förut. Sluta gå på gymnastik, sluta jogga. Sluta hoppa studsmatta är ju vanligt förstås.
Mm.
Och har man, det beror lite grann på vilken typ av besvär man har. Men många beskriver ju också att rädsla för att gå på bio eller vara någonstans där man inte vet att man kan gå på toaletten när man behöver.
Den typiska patienten som har svårt att hålla tätt, vem är det?
Ja, men om vi tittar på hur vanligt det är med inkontinens så är den vanligaste formen ansträngningsinkontinens. Och då det är ungefär hälften av alla kvinnor som har den typen. Den är mycket kopplad till graviditet och förlossning. Och då är det ju att man läcker just vid hosta, hopp, nysning, ansträngning av något slag när buktrycket ökar. Och det där kan ju variera från att man läcker någon droppe om året till att man har stora dagliga läckage som kräver skydd. Mm. Så det är väl den vanligaste typen. Men sen är den här andra typen att man får en plötslig känsla av att man blir väldigt, väldigt kissnödig och inte kan hålla tätt. Man får en trängning och man läcker. Och då kanske man läcker ofta lite större mängder. Det är inte så förutsägbart. Man vet inte när det kan hända. Och det påverkar ju, bägge de här formerna påverkar ju livet. Kan ju påverka livet. Och det finns ju också många blandformer.
Ja. Här i studion finns ytterligare en expert på inkontinens. Det är Caroline Elmer, specialistläkare i gynekologi och urologi. Hej och välkommen du också.
Hej, tack.
Hur vanligt är det att man har problem med det här?
Ja, det är lite olika siffror på det och det beror på lite grann hur man definierar det. Men om man tänker på gruppen kvinnor över 70 år så är det uppemot 40%. Så det är en ganska, det är en väldigt stor andel. Man räknar med att ungefär 500 000 människor i Sverige lider av inkontinens totalt sett.
Men är det en del av åldrandet?
Det beror på hur man vill definiera det. För att jag tycker att man måste definiera för sig själv vad som är ett problem och vad som inte är ett problem. Det finns ju många av oss som kanske läcker en skvätt i något samband som man inte tycker är särskilt besvärligt. Och då kan ju ingen egentligen övertyga den personen om att det ska du uppleva som besvärligt. Så att en besvärlig inkontinens är ju det som är det vi vill fokusera på.
Mm. Och hur definierar man? Hur skulle du definiera?
Ja, definitionen på inkontinens är ju ett ofrivilligt läckage. Sen är det ju precis som att till exempel gå upp på natten och kissa, det gör ju många och många säger, är det normalt? Ja, det får man ju lite grann bestämma själv. Och som jag beskrev, det finns ju många som kanske kan läcka någon liten skvätt i något samband. Men den definitionen som Emily också belyste väldigt tydligt, att det hindrade henne från att göra saker. Och ibland kan det vara svårt att upptäcka hos sig själv, men ibland till slut upptäcker man, gud, jag går inte på de där aktiviteterna, jag håller mig hemma, jag vågar inte gå på stan, jag vågar inte gå på bio. Det tycker jag är en bra definition på när det har blivit ett problem.
Mm. Om vi börjar med kvinnor, varför uppstår de här? Är det barnafödandet bara som ställer till det?
Ja, precis som Eva beskrev, de två huvudsakliga typerna av inkontinens är viktiga att utgå ifrån. Och den som är kopplad till ett ökat buktryck som till exempel hoppa och nysa och skratta och hosta. De inkontinensbesvären är i stor del kopplade till barnafödande eftersom slutningsmuskeln i underlivet blir ju drabbad av att föda barn. Den andra typen av inkontinens som kallas för trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa vet vi egentligen inte varför den uppstår. Det finns vissa sjukdomar, neurologiska sjukdomar och irritation inuti blåsan och sånt som kan också ge starka trängningar. Men en stor majoritet av de som har överaktiv blåsa har vi ingen förklaring till vad det beror på.
Men beror det på att man dricker för mycket?
Hos vissa kan det vara det. Allt du dricker måste ta vägen någonstans. Så att det som går in, det måste ut. Det är en väldigt liten andel som försvinner i svett. Och det är en viktig koppling som många inte riktigt vill tro att det är sant. Men det är verkligen sant. Man kan inte kissa ut någonting som kroppen inte har fått i sig. Så frukt och grönt kan också vara väldigt... Nu för tiden har vi mycket fler veganer än vad vi hade förr. Man får i sig betydligt större mängder vätska än vad man tror ibland i sin
maten.
Mat. Exakt.
Mm. Mm. Eva, vi hörde ju Emily här att det var inte så lätt att få hjälp av sjukvården. De tyckte att hon var för ung och skulle föda barn först. Är det så ni resonerar?
Det är ju så här att det är vanligare med den här typen av besvär som vuxen kvinna. Men det förekommer ju också i de här åldrarna. Så att i det här fallet var det väl också så att det var svårt att för Emily att söka hjälp. Men jag tror, när det gäller operationer så tror jag att det är bättre att Caroline svarar på den frågan.
Mm. Ja, Emily beskrev det här att hon fick ett nät inopererat och det är ett ungefär centimeterbrett nät som går under urinröret och ut antingen via ljumskarna eller ovanför blygdbenet. Och när man placerar in ett sånt nät så är det ju viktigt att man känner sig trygg med att det kommer ligga kvar på rätt ställe resten av livet. Annars så kan man rubba nätets placering kanske i samband med en förlossning. Då kanske man inte kan fortsätta att vara torr och kontinent efter en förlossning. Så man har varit lite orolig för att föda barn efter att man har fått in ett nät. För då kanske man förlorar sin kontinens och det kan vara väldigt svårt att placera om dem och justera dem. Numera så tror vi att det kanske inte är så farligt att man kan få sitt nät och sen föda barn, men det finns inte tillräckligt mycket siffror för att kunna garantera det.
Nej, men det talas också om till exempel botox och fillers som man förknippar med skönhetsoperationer.
Ja, det är lite festligt. Det är många som tycker att det ska det verkligen användas i underlivet.
Fel ställe på.
Fel ställe, ja. Och det handlar om vi börjar med fillers till exempel. Om man då jämför till exempel att man lägger fillers i sina läppar, man ser hur stora och bulliga de blir.
Man sprutar alltså in lite, vad är det man sprutar in?
I urinröret sprutar man in och då blir det så där bulligt inuti urinröret. Och teoretiskt så låter det väldigt tilltalande, men i praktiken funkar inte det riktigt lika bra. Den här operationen som Emily fick göra är mer framgångsrik. Sen den här gruppen som har överaktiv blåsa, där kan man vilja lugna ner urinblåsans muskler. Och botox eller botulinumtoxin är bra på att lugna ner muskler. Så det är så man använder det.
Så att egentligen är det två helt skilda saker, de här två olika sorterna av inkontinens.
Exakt, och det är en jätteviktig distinktion. För det finns många, framförallt kvinnor, som blir väldigt besvikna över att de inte kan få den här operationen. För det låter som, det, precis som Emily beskriver, många får sina liv tillbaka och det känns som en stor besvikelse att man inte kan få den där enkla permanenta lösningen. Men då krävs det att man har precis Emilys typ av inkontinens för att den ska hjälpa. Och tyvärr är det så att om man gör den operationen på dem som har den andra typen av inkontinens, då är det inte plus minus noll utan då är det minus. Då kan man få ännu mer överaktivitet i blåsan. Så det är väldigt viktigt att man behandlar rätt person för rätt sak.
Men det här med att träna bäckenbotten, att knipa, har ju de flesta kvinnor fått höra. I alla fall om man har fött barn de senaste 50 åren eller någonting. Hur effektivt är det? Är det för att förebygga problem eller?
Det är inte bara för att förebygga problem. Det är absolut effektivt hos väldigt många kvinnor. Och vi brukar säga att träna intensivt på rätt sätt, kanske med hjälp av en uroterapeut eller fysioterapeut, i minst 3 månader för att utvärdera om det kan hjälpa. Men sen finns det vissa kvinnor som av förlossningen och andra skäl så kanske de inte har muskler och nerver som funkar riktigt på rätt sätt. Och när de tränar så kanske det ändå är helt verkningslöst med den träningen. Men det är ändå så att det är ändå ett bra förslag och ett bra ställe att börja på. För man förlorar ju inte så mycket på att prova att träna.
Nej. Eva Samuelsson, hur skulle du rekommendera att man börjar att träna när man ska knipa?
Ja, men vi har ju i vårt forskningsprojekt Tät.nu vid Umeå universitet forskat mycket kring de här första linjens behandling vid inkontinens. Det är ju så att när det gäller operationer så görs det ungefär 3000 per år i Sverige. Men var fjärde kvinna har ju någon typ av besvär med inkontinens. Och det man rekommenderar nationellt och internationellt och det som man har gjort väldigt mycket forskning på de senaste 20 åren, det är ju just de här första linjens behandling då, som handlar om man har den här typen ansträngningsinkontinens. Men kunskap, information, råd om levnadsvanor och bäckenbottenträning.
Och hur ska man träna sin bäckenbotten?
Ja, det första är ju att identifiera att man känner att man använder rätt muskler på rätt sätt. Och det finns då olika typer av knip man kan göra. Man kan träna snabbhet, man kan träna uthållighet, man kan träna styrka. Och det där är ju någonting som de flesta kvinnor kan lära sig själv med hjälp av till exempel en app. Vi har ju utvärderat då appen Tät i vårt forskningsprojekt och sett att den ger effekt när det gäller läckage, symptom och livskvalitet då, i jämförelse med en kontrollgrupp. Så att det är ett sätt. Det finns broschyrer. Man kan ta stöd av barnmorskor, inkontinenssköterskor och så.
Men det handlar både om att knipa hårt och att, hålla fast. Man har hört också att man skulle knipa av kissstrålen när man kissar. Är det något som
det är någonting som man kan göra för att testa att man kniper på rätt sätt, men ingenting som
det är inte
man
själva
ska
träningen.
Träna. Nej. Nej, det är det inte. Nej. Utan det är mera att man tränar några minuter per dag, ett par gånger per dag, och använder olika typer av knip. Och sen ökar man på intensiteten och träningen. Och precis som Caroline säger så är det ju, efter 3 månader så bör man ju märka en klar förbättring. Har man gjort det så kan man fortsätta upp till 6 månader. Men är man inte nöjd då kan man ju söka ytterligare hjälp.
Men det här är ganska effektivt med självhjälp så att säga.
Ja, det har ju visat sig att det är både effektivt, 2 av 3, eller i studier till och med 9 av 10, blir förbättrade. Och det är också väldigt efterfrågat, för att de flesta kvinnor vill kunna kontrollera det här själv och göra allt man kan själv först. Och det är också en behandling som är helt fri från biverkningar och så. Men det gäller ju då att man inte håller på i all evighet. Har man testat och det inte blir bättre, men då kan det ju vara någonting annat, eller man behöver någon annan typ av stöd.
Jag tänkte vi slinna med lite om män också,
ja.
Caroline, för du jobbar ju även med män. Är det andra typer av inkontinens som drabbar män?
Absolut, de har ju inte samma underliv som oss kvinnor, om man får säga så. Det är dels är det prostatan som är ett stort bekymmer då i det här sammanhanget, och när man har en prostata som kanske blockerar utloppet av urin så kan urinblåsan bli extremt stark till slut för att tvinga ut urinen, och då kan det uppstå den här överaktiviteten. Det kan också vara att man inte är duktig på att tömma komplett, och då får man någonting som kallas för efterdropp. Man tycker att man har kissat färdigt, men när man går därifrån så kommer det ännu fler droppar. Sen finns det också en lite mer modern typ av inkontinens, modern i det avseendet att det handlar om att det är en postoperativ problematik. Nu när man opererar bort prostatan på grund av prostatacancer så kan tyvärr slutmuskeln drabbas av den operationen. Och då kan man få läckage som liknar kvinnornas ansträngningsinkontinens.
Kan man göra någonting åt, är det samma typ av övningar som män gör?
När det gäller just ansträngningsinkontinens så ska de träna sin bäckenbotten precis som kvinnor gör. Och det finns också en del behandlingar som liknar kvinnornas behandling, men på grund av anatomin så är det ändå lite annorlunda. Det finns artificiella sfinktrar som det heter, eller proteser som det heter, som man kan lägga in för att stoppa läckagen.
Alla har ju nu inte... Förlåt Eva, jag måste gå vidare. Vi ska vidare till barnen nämligen. För alla har inte problem att kissa på sig i vuxen ålder, men vi har ju garanterat gjort det som barn. Så vi ska glida ner till barnnivå nu och hälsa Trygve Neveus, professor och barnläkare i Uppsala och Akademiska sjukhuset. Välkommen, hallå.
Tack så mycket.
I vilken ålder börjar barn normalt sett kunna kontrollera sitt kissande?
Ja, de flesta är ju torra vid typ 4-5 års ålder. Och vi definierar inte inkontinens som inkontinens före 5 års ålder. Och vi behandlar sällan före 6 års ålder.
Mm. Vad är det som styr förmågan att kontrollera blåsan?
Där är det ganska stor skillnad mellan om man läcker på dagen eller om man läcker på natten. Läcker på dagen, det är oftast den här överaktiv blåsa. Alltså blåsa som har för lätt för att dra ihop sig. Endast i undantagsfall ansträngningsinkontinent som vi pratade om tidigare. På natten, då är det flera saker som spelar roll. Inte psykologi ska jag börja med att säga.
Mm.
Man kissar inte i sängen på grund av dålig uppfostran, omognad, frustrerad sexualitet. Alla möjliga saker som hör.
Man har det låter lite slänga åt Freud här.
Ja, ja. Innan jag kastar skit på Freud ska jag då... förklarat att han var en stor man i många avseenden och vågade påpeka att sexualiteten är central och upptäckte det undermedvetna och sånt där.
Mm.
Men vad Freud och hans efterföljare har trott och tänkt och behandlat om nattväta har varit mycket skadligt.
Mm. Det har ju varit väldigt mycket hysch-hysch och det har också varit som nedsättande.
Ja, det har hävdats att det motsvarar varje nattlig blåstömning motsvarar en sädesuttömning och beror på frustrerad sexualitet. Det har han sagt.
Fast och där håller inte du med?
Nej, det är absolut fel. Och det har varit skadligt. Det har försenat forskningen, försenat behandlingen och stigmatiserat familjer.
Mm. Hur vanligt är det att folk eller att barn inte kan hålla tätt på natten?
Ja, det är 5-10% av barn vid skolstarten.
Mm. Och det är då någonstans man börjar att sätta en gräns för att nu kanske vi ska försöka behandla det här.
För det är då det börjar bli ett problem för barnet.
Mm.
Det är ju inte farligt för kroppen att kissa i sängen. Men det är farligt för själen att gå med kroniskt dåligt självförtroende. Och det gör de här barnen ofta.
Men är inte sängvätning något som ganska ofta växer bort?
Ja, och det är därför man ofta har sagt att det är en omognad. Och jag vänder mig emot det, för det är inte visst, det växer ofta bort. Inte alltid, men ofta. Men det är inte kopplat till omognad i något annat avseende. Vi ska inte se det som någon regression till tidigare utvecklingsstadium eller något sånt. De här barnen är normalutvecklade i övrigt. Utan det här har att göra med, för det första är det ofta ärftligt, och för det andra så har det med hur lätt man vaknar ur sömn att göra, hur mycket urin njurarna bildar under natten. Och så finns det här med överaktiv blåsa med hos många av de här barnen också. Alltså att blåsan har för lätt att plötsligt dra ihop sig utan att den var full med kiss.
Mm. Men det här med att urin bildas under natten, normalt sett så gör det inte det?
Normalt så utsöndrar vi på natten, de flesta av oss, en ökad mängd av ett hormon som heter vasopressin. Som talar om för njurarna att minska urinproduktionen. Det är visat att en undergrupp, kanske en tredjedel eller så av nattvätare, eller barn med nattväta, har inte den här skjutsen på vasopressinfrisättning på natten och bildar därför en överdriven mängd urin på natten och därför hinner blåsan bli full innan morgonen.
Så är det så här som behandlingen ser ut, att man ger till exempel tillskott
av hormonet? Man kan säga, vi har två förstahandsbehandlingar som båda försvarar sin plats. Det ena är en medicin som heter desmopressin. Och den är en analog till det här vasopressinhormonet. Man tar den på kvällen, oftast i form av en snabbsmältande tablett under tungan. Och om man har tur så blir man torr den natten. Det vill säga, om man hörde till de barn för vilka en överdriven urinproduktion på natten var central, då blir man torr den natten.
Mm.
Den andra förstahandsbehandlingen är ju kisslarmet, som ju har fått en lite dålig press ibland, för den är rätt jobbig och den är rätt primitiv.
Och det är en madrass som larmar?
Numera brukar det vara en liten sensor i underkläderna eller pyjamasen, som är kopplad till en larmenhet som gör ett fasligt oväsen när det kommer kiss i sängen. Och genom att konsekvent använda den varje natt i ett antal veckor eller månader så blir många torra.
Och då, för att det är så hemskt att ha det där larmet? Eller vad det
ja, alltså om barnet ser det som en, om barnet blir rädd av det eller ser det som en bestraffning, då ska man ju sluta.
Mm.
Men det handlar ändå om att ställa om sin sömn på något vis. Någon slags förväntanseffekter. Att man lär sig att istället lyssna på kroppens egna signaler.
Mm.
Och därmed blir drygt hälften eller så blir torra av larmet och är då i regel botade. Till skillnad från om man tar medicin.
Mm. Är det några som aldrig blir botade från det här?
Vi ger ju aldrig upp.
Nej.
Men man kan säga mellan tummen och pekfingret, kanske en fjärdedel av de barn som har nattväta blir varken torra på larmet eller desmopressin. Nej. Och då finns det andra och tredjehandsbehandlingar som rör sig om olika läkemedel.
Mm. Som vi har pratat om så finns det många som är vuxna idag som har upplevt mycket skam och negativa känslor kring att kissa på sig och vill inte göra samma misstag med sina barn. Jag har ringt upp Jenny Klevbom som är barn- och ungdomspsykolog och frågade henne hur föräldrar ska bete sig när barnet kissar på sig upp i åldrarna.
Ja, generellt så skulle jag väl tycka att man ska inte gå i taket, man ska framför allt inte bli arg utan försöka behålla sitt lugn och lösa situationen. Framförallt så kan det vara smart att försöka ta barnets perspektiv, att lite grann kliva in i barnets ögon och se hur är det här för barnet. Ett stort barn som kissar på sig skäms ju ganska ofta.
Många barn försöker ju själva att dölja det här. Ska man spela med i det då?
Det blir ju inte så bra om man spelar med i att man försöker dölja det för en själv som vuxen. Och jag skulle väl tänka att barn nog kan ha förtroende att gå till vuxna om de har gjort erfarenheten att de vuxna sköter på ett snyggt sätt. Så det är ju det som är lite utmaningen här för både lärare och pedagoger i skolan och för föräldrar, att man verkligen tonar in och lyssnar in barnet. Vad behöver barnet av diskretion, så att säga, i det här läget? För om barnet verkligen försöker mörka för alla, då måste ju det betyda att det är så fruktansvärt pinsamt så att man inte vågar visa för någon. Och det kan man ju lätt leva sig in i, hur jobbigt det måste vara att känna så.
Hur kan man göra för att stötta barnet rent konkret då?
Ja, det beror ju lite på situationen, men jag tänker ofta händer ju sånt här i skolan eller kanske på fritidstid, och då är det ju väldigt bra om man kan ta barnet åt sidan så att det inte hängs ut inför alla, tänker jag. Sen ska jag säga att det finns också barn som inte riktigt känner att de har kissat på sig. Så det måste inte vara att de försöker dölja eller mörka. Det finns faktiskt också barn som inte bryr sig speciellt mycket. Men om man är i skolåldern och kissar på sig upprepade gånger och inte bryr sig, då skulle jag nog tänka att det kanske handlar om någonting annat. Då behöver man liksom ta ett lite större grepp om barnets utvecklingsnivå och så vidare.
Finns det något man absolut inte ska säga eller göra som förälder?
Det kan bli en lite svår balansgång när det gäller det här med att ställa krav på barnet och att erbjuda stöd och hjälp på olika sätt. Därför att det är ju också så att man behöver i viss mån ställa krav på barn. Om det handlar om att barnet är så engagerat i lek till exempel, så att man behöver kanske gå dit ibland och säga, hur är det? Är det dags? Eller det var länge sedan? Eller... Det finns ju sådana barn också, så att det här blir ju en svår balansgång. Man måste kunna prata om att det är ett problem på något sätt, men utan att skuldbelägga och utan att kränka. Därför att många barn blir ju väldigt hjälpta av att liksom hitta strategier och knep för att själva sköta det här och bli, men växa lite grann och bli lite mognare och själva kunna ta hand om antingen att gå på toaletten eller att själva kunna byta och sådär.
Sängvätning då? Det var ju tidigare väldigt stigmatiserande och har använts som ett nedsättande begrepp. Hur kan man stödja och vägleda ett barn som blivit så stort att det inte vill sova med blöjor men som ändå vaknar med blöta lakan och en känsla av misslyckande?
Ja, sängvätning är ju någonting annat än att kissa på sig på dagen. Det är ofta lite annan valör på det, lite andra orsaksbakgrunder, så att säga. Man kan ännu mindre bestämma själv över sängvätning än man kan över om man kissar på sig på dagen. Så att här finns det ju verkligen anledning att inte psykologisera, utan att se det för vad det är. Att det är precis som att man inte kan knyta skorna än. Man kommer lära sig det här, men det tar kanske lite längre tid för vissa.
Du säger att det är viktigt att inte psykologisera. Finns det någon form av samband mellan psykologiska faktorer och att man kissar på sig på nätterna?
Det här är ju en väldigt svår fråga, därför att kropp och själ hänger ju ihop på ett sätt som vi inte alltid vet exakt hur det hänger ihop. Det går ju inte att säga att det är helt och hållet frikopplat från psykologiska faktorer. Men däremot så tycker jag, om man ser historiskt, att det har lagts alldeles för stor vikt vid psykologiska faktorer, och framförallt att man har börjat tolka barnet som att om det börjar kissa på sig så är det utsatt för trauma och kanske till och med jätteallvarliga saker, att det skulle vara tecken på sexuella övergrepp om man kissar på sig och så vidare.
För omvänt kan just det här att man kissar på sig ändå påverka hur barnet mår?
Det kan det verkligen göra, och det tycker jag att man hör vuxna personer som berättar om hela sin barndom som en enda lång förskräcklig golgatavandring, därför att de har inte fått varken stöd eller bemötande utifrån sina problem. Så att det finns ju verkligen anledning att hjälpa och stötta de här barnen så att det inte utvecklar sig till annan psykisk ohälsa, alltså depression eller att man isolerar sig, att man inte har vänner och så vidare.
Jenny Klevbom, barn- och ungdomspsykolog, sa det. Trygve Neveus, barnläkare. Är den här psykologiseringen ett hinder från att söka hjälp?
Ja, det är det ofta. För jag menar, precis som vi hör där, visst, det finns... Kropp och själ är aldrig helt frikopplade. Men vad gäller nattväta, där finns det två centrala kopplingar mellan kropp och själ. Det ena har vi varit inne på, nämligen att man får dåligt självförtroende. Och det är inte trivialt om det är kroniskt. Det andra är lite mer komplext och svårt att förklara, men det bland barn som kissar på sig både dag och eller natt så är det vanligare med neuropsykiatriska rubbningar som ADHD och sånt där. Och det är inte att det ena orsakar det andra och att behandling av ADHD kommer göra det barnet torrt eller vice versa. Men det finns en överrepresentation som nog har med neurologi mer än psykologi att göra.
Mm.
Och därför blir det så många missförstånd här.
Mm.
Sen är det också det här med att man har tänkt att det här är en omognad, det växer nog bort. Och det har lett till att ofta har barnen med de här problemen bemötts med en klapp på axeln att det växer nog bort, ska du se. Och det är inte adekvat.
Nej.
För det är omöjligt för oss att förutsäga när det kommer växa bort eller ens om det kommer växa bort. Det finns hos vuxna också.
Så har man de här problemen i skolåldern, då bör man söka hjälp för det.
Jajamän, och hjälp finns och vi ska inte ge oss förrän man blir torr.
Nej. Det säger Trygve Neveus. Nu har vi pratat mycket om den här vätskan som vi tycker är pinsam när den råkar rinna ut där den inte ska. Men genom historien har den också setts som viktig för att förstå vårt inre.
Vad är kiss för något?
Du får svara.
Jag vill skratta. Jag trodde du skulle typ ställa fråga typ bara, vad tycker ni om kriget i Ryssland?
Det som kroppen inte vill ha. Antingen bajsar man ute eller kissar man ute. Har du någon annan fråga?
Vilken färg har kiss?
Ja, det är ju gult.
Det är väl typ genomskinligt, eller?
Jag har alltid varit intresserad av sånt som har med kroppen att göra och också hur man genom konstant verkan skapa mervärde genom att förädla olika material och också genom form och dekor till exempel. Så att urinet och våra kroppsvätskor är ju ett material kan man säga som kroppen producerar.
Cissi Westerberg är konsthantverkare och lektor på programmet Smycke och Korpus på Konstfack i Stockholm. Hon har i sin konst utforskat både kiss och kissande.
Inte grönt vad jag minns, men med tiden så var det ju vissa av dem som blev mycket mörkare. Där det blev i princip brunrött nästan.
För ett antal år sedan gjorde hon en installation av sitt eget urin. Under 8 dygn fyllde hon runda glasflaskor i olika storlekar.
Och sen så visades det här på ett podium med en sån här fin glaskupa över och belystes. Och då kunde man ju se också de olika nyanserna då från de olika dagarna som varierade, kanske beroende på hur mycket vatten jag hade druckit och vilken tid på dagen och så vidare. Men det blev väldigt, väldigt vackert. Tycker jag själv.
Men kunde du se hur det hade mått en viss dag på de här flaskorna?
Det är inte något som jag själv kan utläsa. Jag var ju kanske inte intresserad av den aspekten utan mer det visuella. Men jag kunde ju se kanske de dagar som jag hade druckit extra mycket vatten. Och mot slutet så blev det en väldigt mycket ljusare nyans. Och då insåg jag att här måste jag producera mer för att kunna fylla alla flaskorna. Så att de sista blev en väldigt ljus nyans.
Urin är ju naturligtvis ett väldigt enkelt att samla från människor och har ju varit så sedan urminnes tider. Jag heter Nils Otto Ahnfeldt och jag är disputerad analytisk kemist med apotekarbakgrund. Jag har jobbat i läkemedelsindustrin i 30 år och sen har jag hållit på och vidareutbildat mig inom idé- och lärdomshistoria med fokus på vetenskapshistoria.
Vad är urin?
Urin är ju ett slags filtrat kan man säga. Att njurarna är ju duktiga på, om man är frisk i alla fall, att då ta vara på det som kroppen vill spara. Och att då utsöndra det som inte ska spara så att säga. Och så det är ett väldigt sofistikerat system att då återvinna de nyttiga grejerna och bli av med de skadliga grejerna så att säga.
Urinen har också länge varit en nyckel för att förstå mer om kroppen och vårt mående. Man har hittat lertavlor som visar att vi redan för 6000 år sedan intresserade oss för den här vätskan.
Ja, man tittade på urinen, vad den hade för utseende, vilken färg den hade så att säga. Man luktade på den, man kanske till och med smakade på den, därför att man hade sett att insekter gärna samlades kring då urin från personer som led av vad vi idag kallar för diabetes, det vill säga de utsöndrade socker.
Vem var det som gjorde den här analysen?
På den tiden så hade man ju kanske inte riktigt ett läkaryrke, utan de här som trodde sig förstå sig på sjukdomar och så, det var ofta en kombination av präster, dåtidens präster och folk som så att säga hade en viss insikt i medicin. Men mycket handlar det om tro och inte så mycket om vetande.
År 460 före Kristus föddes Hippokrates på ön Kos i Grekland. Han har kallats läkekonstens fader och han kom att revolutionera läkekonsten i antikens Grekland. På den här tiden så samlade man både blod och urin.
Man tappade på blod och studerade blodet också, och att det fanns kopplingar mellan så att säga blod och urin som en slags spegel av människan, i hur människan så att säga, om människan var frisk eller sjuk.
Metoden utvecklades. På medeltiden var urinskådning en viktig del av läkarens diagnostisering.
Man hade speciella små glas som man samlade urinen i, och det var väl de som så att säga gav upphov till det här med att skåda urinen och mer noggrant och försöka dela upp det i en massa underdiagnoser så att säga. Och även läkaryrket kommer ju att så att säga kopplas till detta uringlas. Så det blev liksom, uringlaset blev emblematiskt för läkarna då, och läkarskrået under medeltiden.
Det finns målningar bevarade som föreställer läkare som håller upp uringlas mot ljuset och studerar det. Urin samlas i glasen. Det får stå och sedimentera, dela upp sig i olika skikt.
De partiklar och sånt som fanns i urin, de sjunker ju ner, medan då de mer lättare sakerna som kallas för skum då, de kunde ligga på ytan av urinen.
Och det var färgen då? De här olika...
Ja, det är olika färger. Så man hade, som mest så var man uppe i 5 gula varianter, 4 röda, 5 gröna, 3 svarta och 11 vita nyanser, där de här vita ofta var liksom ungefär som skum på ytan då, många av dem. Där det då kunde vara som sagt äggviteämnen som gav upp till detta skummande.
Men svarta nyanser i urin?
Ja, det är ju då liksom blod föreställer jag mig som leverar sig. Eller det kan också vara från gallan, att man liksom har ett läckage av gallsalter ut i urinen.
Sen dess har vi förstås lärt oss förstå sjukdomar på ett annat sätt och fått mer verksamma mediciner och andra mätmetoder. Men urinen kan fortfarande tala om hur vi mår. Hos en online-läkare kan jag läsa mig till att grönt urin kan vara tecken på bakteriell infektion, brunt sjukdom i lever eller galla, orange, överskott av C-vitamin och så vidare. Och fortfarande så är urinen viktig inom läkarvetenskapen, säger Nils Otto Ahnfeldt.
Jag tittade faktiskt in i min egen sjukjournal inför den här intervjun, och när jag nu var hos doktorn senast så tittade de till exempel på kreatinin och albumin i urinen. Men andra saker som man testade tidigare, det gör man ju nu mera i blodet istället då. Alltså typ natrium, kalium, glukos, triglycerider och kolesterol och tyreoida stimulerande hormon, trombocyter, leukocyter, allt sånt kan man ju följa väldigt enkelt i blodprover idag. Men man kan ju också säga att den moderna analytiska kemin möjliggör ju naturligtvis att analysera urin väldigt noggrant, och det finns en speciell typ av metodik som kallas för metabolomics, där man ofta då använder både urin och blod för att titta på så att säga ämnesomsättningen, och därigenom kunna göra väldigt sofistikerade undersökningar på hur en person så att säga mår, och man kan också använda den tekniken för att hitta nya sjukdomar naturligtvis.
När Cissi Westerberg ställde ut sitt urin på Konstmuseum tyckte besökarna att det var vackert, berättar hon. Åtminstone vid en första anblick.
Sen när de läste på verktiteln och materialen och innehållet, så var det vissa som ryggade tillbaks lite grann och liksom tog sig en till titt med kanske lite annan blick.
En del blev provocerade.
Det är äckligt och lite oförskämt och sagt att det här är inget jag vill tänka på. Jag vill inte tänka på hur du har gjort det här. Eller liksom. En annan aspekt av det är just att avdramatisera kroppsvätskor och urin framför allt. Att jag tänker, ju mer man ser och exponeras för saker, desto mindre tabubelagt blir det. Att genom att lyfta fram alltså sånt som känns intimt och privat i ett mer offentligt sammanhang, så tror jag att det både blir lättare kanske att prata om då, att det kan bli en större acceptans för att det får finnas och existera på olika sätt.
För den som tycker att vätskan är äcklig och pinsam kan det kanske vara hjälpsamt att tänka på det vackra som kroppen också kan åstadkomma.
Solgult eller citrongult och bärnstensfärgat. Och, jag tänker också på den här färgen som vissa sjöar har, som är väldigt järnhaltiga, när det blir så där röd-brunt.
Sist här konstnären Cissi Westerberg, och det var Stina Näslund som intervjuade. Trygve Neveus, Eva Samuelsson och Caroline Elmer finns med. Vad tänker ni? Vilken betydelse har det här med tabu för hur vi ser och hanterar problem med urinläckage? Vad säger du, Caroline?
Jag tycker det är jätteintressant, för att när vi är små barn så brukar vi få höra, eller vi brukar säga till de små barnen att de är duktiga när de har blivit torra. Och då blir ju motsatsen sann när man inte är torr, att man inte är duktig längre.
Mm.
Och där kan jag tycka att det är någonting för oss föräldrar att vi kan ju inte låta bli att berömma våra barn, men att inte göra motsatsen, att det skulle vara oduktigt.
Mm. Vad säger du, Trygve?
Ja, det är jättebra att ta upp det. Vad jag tror vi ska berömma barnen för är inte att det blev torrt, utan att de följde instruktionerna duktigt.
Mm.
Torrheten är sin egen belöning, kan man säga. Som man, och det samma gäller under behandling med kisslarmet och sånt där. Man ska gratulera dem inte för att det blev torrt, utan för att de var duktiga och gjorde som vi kom överens om.
Mm. Eva Samuelsson, vad tänker du om det här med tabu och äckelkänslor och allt sånt där som vi förknippar med kiss?
Ja, men jag tänker att det är någonting som vi måste jobba väldigt mycket för och lyfta bort det. Och vi har gjort väldigt mycket, vi har kommit väldigt långt. Och sen tänker jag på en annan sak när jag hör de här inslagen, att vår kropp är ju alldeles fantastisk. Det är ju ett enormt samspel mellan hjärna, blåsa, muskler, bindväv, nerver. Och att det fungerar ju faktiskt i de flesta fall väldigt bra.
Men så att, ja. Den här konstnären nämnde ju också att man kan bli provocerad av det. Ska vi prata mer om det här? Ska vi införa lite mer kiss- och bajshumor?
Ja, varför inte? Det är ju kul. Ja.
Mm.
Känner ni till bajsleken?
Nej.
Man byter ut i filmtitlar och saker, byter man ut valfritt ord till bajs. Hon bajsade en sommar.
Ja.
Bajset från andra våningen. Jag har varit med om men mottagning jag jobbade här på fika att introducera den leken. Vi höll ju på att skratta så vi låg och vred oss på golvet. Alltså.
Mm. Det kanske är ett sista tips till dig, Caroline, eller ja, till dina patienter.
Det låter som en bra idé.
Mm. Alltså får bli då kiss istället.
Ja. Men till de yngre tjejerna brukar jag säga att det här med att kissa, som Emily beskrev, vad pinsamt det var. Man får komma ihåg att till och med Kim Kardashian kissar, och till och med drottning Silvia. Och man tänker inte på att alla kissar, så är det faktiskt.
Precis, det får bli sista ordet. Tack så mycket, Caroline Elmer, specialistläkare i gynekologi och urologi i Stockholm. Eva Samuelsson, seniorprofessor och specialist i allmänmedicin i Umeå. Och Trygve Neveus, professor och barnläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tack för att ni var med i Tackar. Dagens Kropp och Själ. För det var det hela för den här gången. Nästa vecka ska vi ut i skogen och in i kroppen på jakt efter svamp. Lika men ändå olika. Vi pratar också om gifter, sporer och gästsvamp om en vecka. Vi som har gjort dagens program är Chang Imam, Stina Näslund, Mattias Lindgren, Astrid Anka Krona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Välkomna tillbaka om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.